ber. Jesus, låt oss få ana idag vid ditt bord någonting av detta som väntar, denna glädjefest, denna nyfödda jord, när du förvandlar världens öken till en fruktbar trädgård. När du öppnar ännu mera livets källa, den som flyter in i den här dunkla världen och som flyter in i våra dunkla hjärtan och kommer med ljus. Tack att du gör det idag. Amen. Jag har alltså valt en rubrik för idag, törsten och trösten. Jag hade också kunnat skriva öknen och källan. Två bilder för olika erfarenheter i vår vandring med Gud. Också törsten och trösten är ju erfarenheter som vi känner igen. Även om de begreppen inte på samma sätt är varandras motsatser. För det är ju så att törsten efter Gud avtar inte när vi får uppleva trösten av hans närhet, utan snarare tvärtom. Vi skulle kunna säga att törsten och trösten finns där sida vid sida i våra liv. Och jag tror att så länge vi lever i den här världen så är det nog på det sättet också när det gäller öknen och källan. Det är kanske alltid lite både och. Rubriken är alltså törsten och trösten, öknen och källan. Eller om man så vill, öknen och törsten, källan och trösten. Vi börjar i öknen, eller ödemarken som i Bibeln är ett parallellt begrepp. När Bibeln talar om öknen så syftar det inte alltid på rena sandöknen, utan ännu vanligare är det att det syftar på steppområden. Det kan också röra sig om ödsliga bergstrakter. I varje fall så står öknen för ett torrt och ofruktbart och obeboeligt landskap. En plats som för människan är full av hot. Den stickande solen, den glödheta sanden, de farliga vilddjuren, ormarna, skorpionerna, bristen på föda, bristen på vatten. I öknen kan man dö av törst, speciellt om man går vilse. Och man kan överfallas av rövare och fredlösa. I öknen är livet ingen självklarhet. Allt det här är lätt att överföra till ett andligt plan, och därför kan öknen i Bibeln symbolisera både det ondas härjningar och människans trolöshet mot Gud. Öknen kan också vara platsen där Gud dömer det onda. Men vad mer är, öknen är ofta platsen där Gud uppenbarar sig. Tänk på Mose och Elia. Och berättelsen om Israels barn och deras ökenvandring är ju historien inte bara om människans olydnad och uppror, utan ännu mer om Guds trofasthet och beskydd och om hans under. Och det är heller ingen tillfällighet att det är i öknen som Jesus frestas av djävulen. Att det är där ute bland de vilda djuren som man får utkämpa den här tuffa kampen. Men vi läser också att han vinner över fienden och att det hela slutar med att Guds änglar kommer fram och betjänar honom och ger honom det han behöver. Kanske som för Elia i öknen, att de kommer med mat och bryter hans 40 dagars fasta. I evangelierna ser vi också att öknen är en plats dit Jesus gärna söker sig för att be eller för att vila, ensam eller tillsammans med lärjungarna. Öknen kan vara platsen både för dom och upprättelse. Och ett exempel på det finns i Hosea kapitel 2. Och det kapitlet har i Bibel 2000 delats in i två delar som fått varsin rubrik. Först Israel anklagas för otrohet och sen Herrens kärlek till den trolösa. I del 1 faller domen och Israel blir en förtorkad öken där man dör av törst. Men Gud överger inte, och därför lovar Gud i del 2 att folket ska få tillbaka de ödelagda vingårdarna. Men han säger också att innan det sker så ska öknen bli platsen där Gud möter sitt folk. Samma plats blir mötesplatsen. I vers 14 och 15 i Hosea kapitel 2 läser jag. Herren säger, därför ska jag locka henne, alltså Israel, bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. Sen ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akorsdal, som betyder olyckans dal, till en hoppets port. Då ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar, som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. I den andliga vägledningstraditionen så är öknen en flitigt använd metafor. Och den kan stå dels för de perioder av andlig torka och upplevelse av Guds frånvaro som Guds älskare i alla tider har fått känna av. Men det kan också stå för den där avskalade stillheten där våra sinnen på ett särskilt sätt blir öppna och tillgängliga för Gud. Och jag tror inte att vi behöver så noga skilja på den ena och den andra sortens öken, eftersom det är så att Gud, som i Hosea 2, vill förvandla frånvaroöknen till en närvaroöken. Med andra ord så tror jag att de tider när vårt inre känns stumt inför Gud kan vara hans redskap till att fördjupa vår törst. Den brännande törsten kan vara förberedelsen för trösten, och öknen förberedelsen för källan. Och kanske är det en anledning till att det är just i öknen som det ropas bered väg för Herren. Och att det är just där som Gud ger löftet om att visa sin härlighet. Öknen är platsen där vi prövas, ibland till bristningsgränsen. Öknen är platsen där vi frestas att ge upp eller att välja en bredare väg. Öknen är platsen där våra egna resurser är uttömda och vi står där utblottade med Gud som vår enda räddning, vårt enda hopp. Öknen är platsen där vi får torrtro. Men öknen är också platsen där vi tröstas av Gud. Det är platsen där han ropar som i Jesaja 40. Trösta, trösta mitt folk. Tala ljuvligt till Jerusalem. Och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Det finns en tröst för varje öken och det finns en källa för varje törst. Jesaja fortsätter. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren, bana en jämn mark, en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land ska bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska tillsammans se det. Det handlar om Jesus. Om honom ropar ju Johannes också i öknen, bana väg för Herren. Och dagen därpå, berättas det, så kommer Jesus och Johannes ropar nu, se Guds lamm som tar bort världens synd. Och nästa dag kommer Jesus tillbaka. Och Johannes evangelisten ropar att när Johannes döparen såg Jesus komma så sa han, se Guds lamm. Och den här andra gången när Jesus kommer tillbaka och evangelisten säger att döparen såg Jesus, så används ett extra starkt ord när det sägs att Jesus såg Jesus. Och det ordet säger att blicken var intensiv. Den var genomträngande. Johannes ser alltså på Jesus med en profetisk blick. Han ser vem det är som kommer. Han ser att här kommer Guds frälsning, Yeshua, med tröst och med försoning, som Jesaja har profeterat. Det kan vara en liten intressant utvikning att i våra biblar så säger ju Jesaja att alla människor ska se Guds härlighet. Medans Lukas berättar att Johannes döparen ropar att alla människor ska se Guds frälsning. Och där följer Lukas den gamla grekiska översättningen Septuaginta. För där står det just detta i Jesaja, att människorna ska se Guds frälsning. Men den här variationen ger oss en spännande inblick i sambandet mellan frälsning och härlighet. Vi kanske tänker härligheten som någonting där Gud är oberörbar, eller han är liksom inte berörd av oss. Men så är det inte. Utan det är just genom att rädda oss, alltså frälsa oss, som Gud visar sin härlighet. Det är så hans härlighet blir synlig. Och frälsningen, den innebär att Guds härlighet uppenbaras. Att Guds härlighet upprättas i människan, i oss och i hela skapelsen. När Johannes ser Jesus komma i öknen så ser han alltså att här kommer Guds frälsning. Med tröst och med försoning. Och han ser med den här profetiska blicken att det här handlar inte om någon billig tröst. Och inte om någon lättköpt försoning. Och därför säger han, se Guds lamm. Det är alltså evangelisten Johannes som återger de orden. Och i uppenbarelseboken som vi ju läste på första advent, där ser den åldrade evangelisten hur lammet, samma lamm, står inför Guds tron. Och lammet såg ut att ha blivit slaktat. Och min predikan på första advent handlade ju med utgångspunkt i bland annat Uppenbarelseboken 22 och Hesekiel 47 om törsten och källan. Jag talade om törsten som får oss att ropa, kom Herre Jesus. och om Jesu längtan som får honom att ropa kom till den som törstar. Och han som fritt och förintet öppnar livets källa, vem är det? Jo, det är Guds slaktade lamm. Det är den sargade Kristus som är den här friska källan som förvandlar öken till fruktbar mark. I våra liv, i våra sammanhang och till sist i hela skapelsen. Där finns trösten vid Guds källa. Så är det i den himmelska vision som Johannes beskriver i Uppenbarelseboken 7. Och så är det också när Gud ger oss ett förskott av den här himmelska trösten. Vad är trösten för något i det här sammanhanget? Jo, framför allt är det Guds egen närvaro genom sin ande, genom Jesus Kristus. Trösten, det är livet som strömmar till oss från lammet, det sargade som bar vår synd. Och när Johannes i Uppenbarelseboken 7 får se den vitklädda skaran inför Gud och lammet, då får han veta att det här är de människor som kommer ur den stora nöden och som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Och därför säger Johannes, den här beskrivningen får han, därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Alltså han ska vara där med sin härlighet, med sitt ljus. Det är det som ligger i det ordet. Och de ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Ingen mer hetta, ingen mer öken. Bara livets friskhet inför Guds ansikte. Det Johannes ser, det är den fullmogna frukten av den försoning som Jesaja profeterade om. Inte bara i kapitel 40 utan också på andra ställen, till exempel i Jesaja 53. Det Johannes får se, det är hur smärtornas man, det slaktade lammet, tröstar sitt folk och torkar alla tårar. Och jag tänker så här, att om tårarna ska torkas bort så måste de först gråtas ut. Och det tror jag är en del av den upprättelse som Johannes beskriver i kapitel 22. Att allt får komma fram i Guds ljus och sanning, i Guds nåd och kärlek. Och bli försonat, tröstat, upprättat. Och där i kapitel 22 så beskriver Johannes, där rinner livets flod med vatten som är klart som kristall. Den rinner från Guds och lammets tron. Och på stränderna växer livsträden med ständigt ny frukt och med blad som ger läkedom åt folken. Läkedom, tröst och försoning. Och även om synerna i Uppenbarelseboken handlar om den slutgiltiga upprättelse när Gud med råge ger tillbaka de ödelagda vingårdarna, så talar det samtidigt till oss om den tröst som Gud ger sitt folk redan här i tiden. Mitt i kampen, mitt i öknen som en försmak. Och till sist så skulle jag vilja beskriva Guds tröst med ett uttryck som jag nämnde på första advent. Och det var ju Guds längtaren och skomakaren och brevskrivaren Hjalmar Ekström som talade om silvertonen. Det där spröda och samtidigt intensiva ropet från Guds hjärta till våra hjärtan. Den där skygga tonen som så lätt överröstas av allt buller och brus som finns både runt omkring oss och inom oss. Och vi vet av erfarenhet att där den där tonen inte finns, där blir det snart öken. Men Gud överger oss inte. Inte där heller. Och när vi återigen får höra silvertonen och känna Guds beröring, så är det en tröst som ger oss mod att vandra vidare på den levande vägen. Så var vi än är och hur vi än har det, så får vi minnas att det finns en tröst för varje öken och det finns en källa för varje törst. Låt oss be. Jesus, tack att du med din heliga ande leder oss, du som är herden, som leder oss till livets vattenkällor. Som tröstar, som läker och som har försonat oss med Gud. Vi ber Jesus, kom. Kom, Herre Jesus. Kom med ditt och ge oss ditt friska, levande vatten. Kom med ditt ljus in i våra hjärtan. Hjälp oss att se där det finns öken. Och hjälp oss att öppna oss för din källa. Hjälp oss också att vänta vid din källa. Tack att du inte överger oss. I Jesu namn.